Det finns många personer som har ledar- eller assistanshundar som upplever att de blir negativt bemötta i samhället. Det har slagits fast i den nyutkomna undersökningen Hindrad om negativt bemötande av assistans- och ledarhundsförare av journalisten och föreläsaren Finn Hellman. Studien är en masteruppsats från institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. Några av ledar- och assistanshundsförarna anser också att de har blivit diskriminerade och anmält det till diskrimineringsombudsmannen, DO, som tar upp fall som gäller om en individ känner sig missgynnad eller kränkt och som omfattas av diskrimineringslagen. Processen kan se olika ut och vi ska på ett lite förenklat sätt beskriva hur det går till. Vi träffar Sandra Danowski, jurist på DO, som jobbar med att driva ärenden till domstol.
Vår huvudsakliga inriktning nu är att arbeta för individens upprättelse och lägger fokus på de ärendena där någon individ har blivit utsatt och arbetar för att de ska få upprättelse. Sen så har vi också en målsättning att nå ut med information och jag tycker att vi har ett väldigt bra arbete med det. Både med att nå ut med de ärendena som vi driver och allmän information om vad det är som gäller.
Upprättelse, vad är det?
I många fall märker vi att redan att vi tar upp det och visar att vi utreder det här, vi ser det här som allvarligt, att det kan ge en individ en känsla av upprättelse. I många fall är det en ursäkt och i många fall är det den här diskrimineringsersättningen. Det kan se olika ut.
Vi ska gå in på 3 pågående fall där man inte har nöjt sig med en ursäkt. I ett fall har man fått diskrimineringsersättning. Det var från en butik i livsmedelskedjan Lidl. De 2 andra fallen är ännu inte avgjorda. Men innan det blir en sån här process som eventuellt går vidare till domstol, tingsrätten och en stämning så börjar DO med en utredning.
När vi får in en anmälan så går de via ett urval. Där görs liksom första kontrollen. Är det här någonting som vi ska ta upp och utreda? De ärendena som går vidare, då startas en tillsynsutredning. En tillsynsutredning kan avslutas på flera olika sätt. Och den absoluta majoriteten av våra tillsyner avslutas med tillsynsbeslut.
Vad betyder ett tillsynsbeslut för den enskilde och då vi säger en kaféägare då som man inte har släppt in en person med sin ledarhund?
Det kan vara att man konstaterar att det inte har skett en diskriminering. Det kan också vara att det inte går genom den utredning som finns att ta ställning till om det har skett en diskriminering. Ett tillsynsbeslut där man konstaterar diskriminering men ändå väljer att inte driva det som process, då finns det skäl till varför man gör det. Men det kan till exempel vara att man har anmält någonting som ligger långt tillbaka i tiden eller att man kanske som individ inte samtycker till process. För det krävs ett samtycke från individen för att driva ett ärende om diskrimineringsersättning till exempel. Men där vi ser att det finns möjlighet att driva det som en process så gör vi det. Och då fattas ett beslut om partsinträde och det är då vi framställer de här kraven. Så för att det ska ske så har vi ju redan haft kommunikation med verksamhetsutövarna, kommunicerat deras svar med anmälarna för synpunkt och gjort de juridiska bedömningarna internt. Så därför så är processen ganska lång innan det blir ett sånt här processärende som det kallas.
Det finns idag ingen lag som säger att det är olagligt att inte släppa in ledar- och assistanshundsförare i alla butiker och matinrättningar. Många efterfrågar att det skulle finnas tydligare lagstiftning eller att ett fall prövas i domstol så att man kan få ett avgörande som man sedan kan hänvisa till. Tillbaka till livsmedelsbutiken Lidl. I det här fallet var det så att en assistanshundsförare inte blev insläppt. Polis tillkallades och först då fick hunden handla. Hen kontaktade då Lidl som medgav att det hade blivit fel. Personen fick en ursäkt och ett presentkort. Men att personen inte blev insläppt hände också en andra gång. Då gjordes en anmälan till DO som krävde diskrimineringsersättning på 60 000 kronor. Deadline var den 15 januari för att betala och det gjorde också Lidl. De två andra företagen gäller ett café och en restaurang i Göteborgsområdet där två ledarhundsförare inte fick komma in. De två andra företagen, de hade också deadline den 15 januari. Ersättningen var lägre än den för Lidl.
Vad händer nu? De har inte betalat.
Nej, och då ska jag säga att i ett av de fallen gavs det ett lite förlängt svarsrum. Och de har nu återkommit och sagt att de har för avsikt att reglera det här kravet. Och det är det ärendet som rör ett café. Så som det ser ut nu så är det ett ärende som ligger för stämning. Alltså att jag kommer påbörja en stämningsansökan och ge in den inom de närmsta veckorna till tingsrätt.
Första frågan är, när det finns en deadline som nu var den 15 januari, varför får då det här ena kaféet förlängt?
Så här är det ju att ett sånt här ärende kan ju avslutas på väldigt många olika sätt och egentligen när som helst. Och våra beslut och våra, de här kraven som vi framställer, de har ju ingen rättsverkan på så sätt att det finns en konsekvens om man inte svarar annat än att vi helt enkelt påbörjar arbetet för att lämna in en stämningsansökan. Så då ligger det ju i ärendets natur att om man kommer senare och säger att ja, men vi erkänner diskrimineringen, vi betalar ersättningen, då finns det ingen tvist att pröva. Och det kan hända även under en domstolsprocess att man kommer överens och att det då inte finns någonting för domstolen att pröva.
Jag tänker att det här liknar ju Konsumentverket, att det ni gör är en rekommendation. Men vad sänder det för signaler om man kan förhala och ni har en deadline? Varför är det inte så att ni sätter ner foten och säger betalar inte det här datumet så börjar vi driva det med en gång? Vad är vitsen med det?
Jag ska säga att i just det här fallet så var det omständigheter att breven inte hade kommit fram i tid som gjorde att de fick en förlängd svarsfrist. Så att det var tydligt att det inte fanns en vilja att förhala. Och kort efter att man fick de här breven så svarade man att man hade för avsikt att betala. Det går inte att hålla sig undan och på det sättet undgå en följd.
Hur har dialogen sett ut mellan då i det här fallet Lidl som har diskriminerat den här personen två gånger?
Och då ska man säga att det är ägarna av butiken, alltså själva butikskedjan som kommunikationen har skett med. Men sen så har ju den här butikskedjan varit tydlig med att det har blivit fel och att det inte har funnits en avsikt och att man arbetar. Man har ett aktivt arbete för lika behandling och att det här har varit den mänskliga faktorn. Samtidigt så ser ju vi allvarligt på att det finns en stor personalstyrka i en stor butik som inte har kännedom om att hundar som är hjälpmedel ska få komma in i butiken. Och att det dessutom, trots att det sker en gång, då inte ges information däremellan de här två händelserna så att det kan ske igen. Det är ju också en anledning till varför det är ett högre ersättningsbelopp i det ärendet.
Hur räknas den här diskrimineringsersättningen ut?
När man tar ställning till vilket belopp man ska framställa krav på så gör man det utifrån att titta på hela händelsen och samtliga omständigheter som är av betydelse. Och här har Högsta domstolen formulerat vilka omständigheter som ska ha betydelse i försvårande riktning och i mildrande riktning. Så där har vi så att säga ett avgörande som ger vägledning. Och diskrimineringsersättningen ska då fylla en dubbel funktion genom att den både ska ersätta kränkningen som överträdelsen innebär och samtidigt avskräcka från framtida diskriminering.
Det var 60 000 kronor. Det är ju ingenting för en livsmedelskedja som Lidl. För den enskilde så är det ju kanske naturligtvis mer.
Svenska domstolar dömer ut ganska låga belopp generellt. Vi arbetar aktivt för att få upp de här ersättningsnivåerna.
Vi tar den där kaféägaren. Ja. Hur har dialogen sett ut där med den? Vi tar den som ändå nu har accepterat att ja, vi har diskriminerat.
Mm. Och i den så har vi ju sagt att där är det 15 000 kronor som har varit diskrimineringsersättningsbeloppet. Det finns flera omständigheter som gör att vi har lagt det beloppet mycket lägre. De har också beklagat händelsen sedan de fick kännedom om den. Och ganska kort efter att de fick möjlighet att gå igenom alla handlingar så har de då sagt att de avser betala.
Men varför är det en så låg ersättning?
I varje fall så gör man en sammanvägd bedömning av sättet man har blivit bemött, omständigheterna i övrigt, vilka konsekvenser det har fått, även agerande i efterhand har spelat in.
Så det har inte med att göra att en liten kaféägare har en väldigt låg omsättning?
Det är en omständighet som vägs in.
Vad händer i det tredje fallet?
I det tredje fallet så har de inte återkopplat och jag har därför påbörjat en stämning som kommer ges in till tingsrätt inom närmsta veckorna.
Är det här första gången som ni kommer lämna in en stämningsansökan till tingsrätten vad det gäller ledar- och assistanshundsförare?
Ja, från DOs håll är det, ja.
Många ledarhunds- och assistanshundsförare väntar ju bara på att DO ska driva det här fallet i tingsrätten. Mm. Så att det blir någon prejudicerande dom. Mm. Att det blir någonting som uppmärksammas och att det finns ett domslut som säger det här är diskriminering. Och att det då skulle kunna leda till att det blir allmänt känt.
Mm. Och här skulle jag faktiskt vilja säga att i de här ärendena så har vi i samtliga bedömt det som indirekt diskriminering alternativt diskriminering genom bristande tillgänglighet. Men det innebär inte att det är den bedömningen som kommer göras i alla situationer då någon blir nekad tillträde eller på annat sätt liksom blir sämre behandlad eller får ett, som i lagen kallas, missgynnande på grund av att man använder ledare eller assistanshund. Och därför är det ju viktigt att när man upplever det, fortsätta anmäla för att vi ska kunna driva de här ärendena och få flera prövningar. Det är ju vår målsättning också.
Den här personen som inte kom in i Lidl-butiken, på vilket sätt är det indirekt diskriminering? Kan du exemplifiera så att man förstår varför ni har då valt indirekt diskriminering?
Skälet till det är ju att Lidl har i det här fallet tillämpat regeln om ett generellt hundförbud. Det gäller för alla, men det blir ett särskilt missgynnande för personer som använder hunden som hjälpmedel.
Direkt diskriminering då, om du skulle kunna ta exempel om man då har en...
Ja, ett väldigt tydligt exempel, det skulle ju vara om man tillät hundar, men inte ledare eller assistanshundar. Det skulle ju vara ett väldigt tydligt exempel på en direkt diskriminering, tänker jag.
Hur många ärenden får ni in av upplevd diskriminering vad det gäller ledarhundsförare och både assistanshundsförare?
Just nu så har vi ungefär ett 15-tal pågående tillsynsutredningar som gäller funktionsnedsättning där man har använt ledare eller assistanshund. Vår målsättning och vi är ju att verka för att allas lika rätt till hela samhället så också, och på alla sätt vi kan försöka driva både då ärendena när det har skett en diskriminering, men också verka för ett stärkt skydd för utsatta. Och det skulle såklart välkomnas om det fanns en tydlig lag för hur de här ärendena, eller hur ledarassistanshundar, hur man ska betrakta dem rent juridiskt i olika sammanhang.
Vad har du för förhoppning när du driver det här till tingsrätten?
Min förhoppning är att det ska prövas juridiskt. Det är det första. Många av våra ärenden avslutas på vägen. Men jag hoppas att få till en juridisk prövning av den här situationen.
Det sa Sandra Danowski, jurist på Diskrimineringsombudsmannen, DO. Vill du veta mer så finns information på deras hemsida.